Jesus, helt enkelt.
Hej och välkommen till det 20:e avsnittet av Jesus helt enkelt. Dagens avsnitt är lite speciellt då det spelades in under en kafékväll på EFS Prästänget. Personligen tyckte jag att det var väldigt trevligt, så det kanske blir fler sådana avsnitt framöver. Vi får se. Jag skulle även vilja påminna er om att ge feedback, antingen via Facebook-sidan eller via iTunes. Det hade varit jätteroligt att få höra lite respons från er som lyssnar. Så gör det. Och nu är du välkommen att lyssna till samtalet mellan mig, Sanna Näslund och Torsten. Så vem är du, Torsten?
Jämte. Jämte. Då brukar man säga surjämte. Men... då brukar jag kontra säga att mamma är från Bohuslän. 65 år. Har tre barn som har lämnat huset. Och yngsta fick en dotter i oktober. Så att Amanda är 9 månader. Det är en upplevelse. Bor i Undersåker innan Åre. Har jobbat större del av mitt liv på Åredalens folkhögskola, eller som man sa för Hollands folkhögskola, som ekonom. Mm. Och sen när man är ekonom, då blir man kassör där, och så blir man revisor där, och så blir man med i styrelsen där. Ja, ni förstår kanske hur det kan bli. Mm. Det var det korta svaret.
Har du några andra intressen och sådana?
På vintern åker jag gärna slalom. Min fru brukar säga att jag är så lätt att stiga upp på morgon på lördag och söndag, för backen öppnar 8. Så då måste man vara där 8. För att då är det som finast.
Finast underlag.
Ja, det är det.
Ja. Hur länge har du känt Jesus?
Ja, vad ska man svara där? På något sätt tror jag alltid jag har gjort det. Jag har ju varit på läger då på Villensberg, och mamma och pappa skickade dit mig. Kom med i ungdomskören i Östersund. Har vi på något sätt alltid känt Jesus, men det är klart att det finns ju ett specifikt tillfälle när jag sa ja. Och det var i februari 71 tror jag. Och eftersom jag då jobbar med ekonomi, så brukar jag skoja och säga att ja, det kostar på att bli kristen. Jag blev av med 270 kronor.
Jaha. 270 kronor.
Ja. Och det kan få, varför det? Jo, det var körövning. Och jag hade plånboken i jackan. Och plånboken försvann.
Okej.
Och det var, då förstod jag att så småningom under den kvällen att Jesus sökte mig. Och då svarade jag en gång.
Mm. Vem är Jesus för dig?
Oj, det är en svår fråga. Vem han är? Ständigt närvarande. Finns alltid hos mig. Det är bara det att jag inte kanske riktigt har accepterat att han alltid finns hos mig. Men så är det ju. Det gäller ju att tänka in det. Det är en svår fråga för mig. Det är naturligt på något sätt för mig. Jag har inget bra svar som jag skulle önska.
Vad innebär det för dig att leva med Jesus i vardagen?
Det innebär att han finns där. Och jag kan ju ta några konkreta situationer i jobbet som berörde mig väldigt mycket. 2012 i januari gjorde jag och min fru en resa till Tanzania. När jag kommer hem så är rektorn sjukskriven och fått hjärtinfarkt. Vaktmästaren har sagt upp sig och lärare till har sagt upp sig. Alltså jag kommer till ett kaos. Men på något sätt så upplever jag att Gud finns med där. När vi går ut med tjänsten om vaktmästare, jag går igenom alla de här 50 ansökningarna. så är det en person, när jag läser ansökan så vet jag det är han som ska ha jobbet. Och jag blev så överväldigad så jag var tvungen att berätta det för någon som fanns in till. Så jag går in i lärarrummet och där sitter Martin och han får veta alltihopa. Men jag sa, du får inte säga något. För att anställningsproceduren ska ju ha sin gång. Och det är så kul att se då hur pusslet lades och hur det blev då, som jag visste att det skulle bli.
Ja.
Och sen tyckte jag var lite skojigt då när Mattias då hade skrivit på papperna. Då berättade jag för honom vad jag hade upplevt. Det tyckte jag var kul att få göra.
Det var han som anställdes då?
Ja, det var det.
Mm.
Jag kan inte, ja, det här med siffror, det är ju, det finns ju i närheten av mig. Och inom folkhögskolevärlden så ska man redovisa allting i siffror. Eller mycket i alla fall. Och man ska nå upp till en viss nivå för att få fullt statsbidrag. Och det där är ett litet pussel att lägga. Det är olika villkor med mera. Det kan se mörkt ut på hösten, men av någon anledning så lyckas vi alltid fylla det där när volymkravet. Och det har blivit för mig en, att Gud finns med på något sätt i det hela. För det kan se väldigt, väldigt, nej, det här går inte i år. Jo då, det gick i år också.
Mm.
Det kan bli precis, vi ska fylla 5000, nej jag glömde siffran förresten, 5000. 760 var det från det. Och det kan bli bara ett par siffror över. Det är alltid lika skojigt att se. Hur Guds finger finns med i verksamheten.
Mm. Men just det här med pengar och att lita på Gud. Det tänker jag ändå. Det kan ju gå hand i hand. Men det kan också lätt gå isär. Hur upplever du det?
För mig har det inte varit så här. Det har fungerat. Jag har varit med om några lägerarrangemang på folkhögskolan. Och det var alltid diskussioner om vilken budget ska vi ha. Men jag la en budget. Fast inom mig visste jag. Ja, men rent ekonomiskt det man har lärt sig. Ja, men det här håller inte. Men på något sätt så. Ja, men jag tror på det här. Så säger jag så här. Och så tror ju folk. När jag säger det, då tror ju folk på det. Då. Det har bara blivit så. Fast inom mig vet jag ju att nej, det här är Guds budget, bara det.
Ja.
Och hittills har det, och det har fungerat. Det är det som är så skojigt. Det fungerar.
Ja.
Så det är bara att räkna med. Det är det som det står på tavlan där. Mm. Det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud.
Mm. Ja. Hur umgås du med Jesus?
Ja, det är ju bibelläsning och bön. Gudstjänster, möten. Och det som har gett mig kanske mest är ju den här lilla gruppen, bönegruppen, cellgruppen.
Mm.
Vi träffas varje tisdag och håller på så i jag vet inte hur många år.
Mm.
Och det är väldigt viktigt. Det finns någon person i gruppen som säger att det här, det är hans kyrka.
Mm.
Det har blivit väldigt viktigt och vi är väldigt trogna.
Mm.
Och i och med att vi vet att det är varje tisdag så är det liksom att parera med andra möten som dyker upp i jobbet. Nej, men tisdagar kan inte jag. Då är jag upptagen.
Mm.
Och man håller på länge så lär man känna varandra och man vågar kanske ta ut svängarna lite grann. Jo, men jag tror att Gud säger så här. Och så testar man av det. Jo, men det var nog det.
Mm.
Och då lär man ju sig det till nästa gång.
Mm. Ja, men precis. Det tänker jag också att större samlingar, alltså gudstjänster och så, fyller ju en viss funktion. Men just de här små grupperna där man kommer varandra lite närmare och där alla faktiskt också har möjlighet att bidra med någonting eller att liksom konkret få någonting från någon annan.
Mm.
Superviktigt. Mm. Mm. Och just som du säger, ja, men att man försöker då prioritera de samlingarna också. För det kan ju också bli olika liksom jargonger eller så, tänker jag. Att, ja, om det är några som hela tiden, råkar ha det här mötet och det här mötet. Men, ja.
Jag har fått lära mig mycket genom bön. Och vad jag tror, jo, men vi ska då be om det och då gör vi det. Och då får man testa av, hörde jag rätt?
Mm.
Och så lär man ju sig det till nästa gång.
Mm.
Ja, det är väldigt nyttigt.
Mm.
Har gett mig väldigt mycket.
Ja. Och just att ha en grupp där man, ja, men kanske också kommer överens om att ja, men här får man vara öppen, här får man liksom göra fel. Får ja, men testa och se, ja, men är det här Gud eller är det inte Gud? Precis. Mm. Vad är viktigt för att hålla den här relationen vid liv?
Ja, cellgruppen har en väldigt stor betydelse för mig.
Ja.
Jag märker ju det att ibland så tvingas jag ju hoppa över någon gång och det är inte bra.
Nej.
Jag märker att nej, men jag är nästan, blir nästan beroende av cellgruppen.
Mm.
Man ser fram emot det och tänker på att ja, men det här ska jag nog berätta för dem också. Mm. Det här ska jag delge dem. Och.
Mm.
Så mycket av det jag har varit med om, det vet ju de.
Mm.
Det har jag ju berättat.
Mm. Följer ni någon typ av bibelläsning eller någonting annat tillsammans eller är det mer?
Det har varit fritt? Väldigt olika. Det har varit fika en halvtimme och bön och sen en bok eller en plan eller söndagens texter.
Mm.
Någon gång har vi bara bett för varandra.
Mm.
Så det är olika.
Mm. Har du haft någon period av tvivel eller brottningskamp just i din tro?
Nej, inte jag kan komma på. Mm. Däremot kanske jag har upplevt att Gud har varit långt borta tidvis, men det är oftast jag som är felet då. Men nej, jag kan inte säga det.
Mm. Vill du dela något vittnesbörd från ditt eget liv? Någonting som Jesus har gjort för dig?
Ja, det är väl det. Det stora för mig då, det har väl varit att jag vet inte hur jag ska börja. Jag fick göra en resa efter det här från slutet av 2015 och under 2016. Och allt har ju varit ekonomi för mig. Jag har jobbat med ekonomi. Det blev naturligt att i församlingsarbetet också hålla på med ekonomi. Som revisor eller som kassör ibland och ja, alla möjliga instanser. Så många förknippar mig med ekonomi. Mitt församlingsarbete alltså har varit ekonomi. Sen fick jag vara med om, ja, alla vet ju vad tejplägret är här. Jag hamnade där utifrån ekonomi. Men jag hamnade också i bönesituationer som jag inte alls hade räknat med eller kanske förstått. Jaha, tänkte jag, men så kan det ju bli. Så tänkte jag inte mera på det. Men sen i slutet av 2015 så var det många som frågade, när ska du bli pensionär? Jag hade aldrig tänkt på frutfest. Utan då tänkte jag så här, jo, men pensionär, då jobbar jag inte längre. Då kan jag ju ta fler uppdrag. I församlingen. Jag menar, man har ju tiden. Alltså, och ekonomi är det inte så många kanske vill hålla på med. Utan det kan ju bli bra. Så att, i den vevan då så blev jag kallad till en ekonomträff som gällde Frösevallen en söndag i januari på EFS i Östersund. Och gick på gudstjänsten först. Har ni varit med om någon gång när en predikan verkligen ställer till det? På ett positivt sätt alltså. Riktigt så där som man, ja, jag blev verbalt mosad. Jag kom hamna i ett hörn. Predikan handlar om var är din identitet.
Mm.
Och för mig blev jag, vad identiteten, ekonomi.
Mm.
Så efteråt där som snurrade tankarna omkring detta. Och sen hade jag vet inte vad jag håller på med, men jag köpt på mig böcker om bön. Och då satt jag och läste en av de här böckerna och det är det här bibelordet från Johannes om vinträdet och grenarna. Ni kanske känner till det här om när trädgårdsmästaren ansar grenarna och han ansar ju inte bara de sjuka utan även de friska grenarna.
Mm.
Och för mig blev det så väldigt tydligt alla grenarna, det var alla mina uppdrag. Och uppdragen kan ju vara upplevas som olika, för det kan vara uppdrag som ligger med väldigt varmt om hjärtat, alltså tjocka grenar och tunna grenar. Och det här, det blir lite jobbigt för mig. Vad håller jag på med? Är det så att Gud vill att jag ska hålla på med ekonomi nu? Jag har gjort det och tyckte att det var okej och bra på alla sätt. Men ska man göra något annat? Tankar gick och funderingar kom. Och till slut så bara bestämde mig av mig. Jo, jag hade lite med den här predikan också att göra från Josua. Följ arken, du har inte gått vägen förut. Josua 3 tror jag det är. Eller i början i alla fall. Och när de ska gå ner till Jordan, de bär arken. Och så ska de bära arken mot vattnet. För de ska gå över Jordan, men det syns ju ingenting. Men vattnet försvinner inte förrän de sätter fötterna i vattenbrynet, står det i Bibeln. Mm. Då delar sig Jordan. Ja, alltså de gör något och Gud svarar. Då tänkte jag då på mina uppdrag. Okej då. Jag tar och testar. Jag satt med i styrelsen för studieförbundet Census. Och den här tisdagen då hade vi ett möte i Sundsvall. Och då säger jag till att jag ställer inte upp för omval. Det skulle vara årsmötet i maj. Och jag hinner hem till cellgruppen på kvällen där. Och där finns det en gäst med som någon har tagit med. Och jag får för mig att jag ska be för den här personen. Och jag minns fortfarande hur jag tänkte. Nej, inte ikväll. Det här, Gud, det får du fixa. Och så är det någon annan som ber. Och då förstår jag att jag ska be för den här personen. Så jag gör det. Alltså, den kvällen, det var en helt underbar kväll. Hur Gud kan fixa en bönestund som blir alldeles enorm för mig i alla fall. Jag upplevde en speciell kväll. Och efteråt så frågade jag den här gästen hur det var, hörde jag rätt? Ja då, det var alldeles rätt, sa hon. Och jag minns när jag kom hem på kvällen. Jaha, jag gjorde någonting och Gud svarade. Det var så jag tänkte. Så då tänkte jag, då är det bara gå vidare då. Och då finns den här stora saken. Jag har alltså varit kassör i IFS Undersåker i, jag vet inte hur många år. 38 år kanske, jag vet inte. Jag är kassören. Alla vet om det och alla har tyckt att det har varit bra. Så jag säger till helt enkelt att jag ska inte vara kassör längre. Prata först med ordföranden och så kommer överens om att säga att ja, vi ska ta upp det på ett kommande styrelsemöte. Och det här styrelsemötet är i Undersåker där jag bor, så jag kan gå dit. Och den promenaden. Alltså, vad har jag gett mig in i? Vad håller jag på med? Ja, den var inte lätt att gå där, för alla tankar bara snurrade. Vad håller du på med alltså? Och plötsligt medan jag går så kommer en sån där gammal ungdomskörssång i skallen på mig. Räkna med Gud, ty han gör det omöjliga. Jaha, tänkte jag. Okej, då går jag då. Och jag berättar precis vad jag har, lite grann vad jag säger här. Och så var det klart. Det var inte så märkvärdigt. Idag har jag inga uppdrag i församlingsarbete som har med ekonomi att göra. Mm.
Har du några nya uppdrag? Något helt annat?
Ja, jag tror vad det som kommer. Men jag vet inte än. Det har inte blivit så jag kan säga att så är det. Men jag tror att det kommer att ha med bön att göra. Jag tror det. Allt pekar på det. Men hur och vilken omfattning och så, det vet jag inte. Jag lever lite grann i det. Under tejplägnar så fick jag, så bor man ju tillsammans även som ledare, och råkade få dela rum med en av ledarna där, och han påstod att massa saker om mig. Och ja, jag får leva med, och då har med bön att göra på något sätt. Och det märkliga är att han kommer fortfarande ihåg den där den gången han sa det till mig, tycker jag är enormt. En person som träffar väldigt många personer kommer ihåg en sån här sak. Men ja, det är spännande. Jag får se vad som händer. Jag lever och får se.
Mm.
Jag bekymrar mig inte över det.
Nej.
Men mitt problem är det ju när folk frågar vad ska du göra som pensionär? Jag åker skidor, säger jag. Det kommer jag att göra i alla fall.
Mm.
Ja, det blir säkert om mer också. Får vi se.
Mm. Och du blir alltså pensionär nu?
Jag ska sluta sista december.
Sista december.
Det är min plan.
Mm.
Sen om det blir så, det vet jag inte. Men så är planen i alla fall.
Mm. Men just det här med bön. Det var det. Jag lyssnade ju då när du... Kan jag berätta för er andra att han delade lite grann det här vittnesbördet på en gudstjänst i EFS i Östersund i vår. Så lyssnade jag på det och just då liksom, när jag lyssnade på det så, eller ja, egentligen under flera månader så har jag upplevt hur Gud verkligen har kallat mig till bön. Och jag tyckte det var så häftigt att lyssna på dig och liksom att du också upplever på något sätt en kallelse till det. Men det är också svårt att veta, ja, men exakt vad eller hur. Eller vad. Mm. För alltså, bön är ju så otroligt mycket.
Mm.
Kan innebära så många olika saker. Mm. Men jag tror, jag upplever det också som att Gud kallar många människor, tror jag, på olika ställen nu. Mm. Just till bön. Kanske på grund av att det har varit så stort fokus mycket på verksamheter och annat i församlingslivet. Jag vet inte. Böneliv, att liksom ta tid hemma har blivit så otroligt viktigt. Men sen också bön tillsammans med andra och att lära sig lyssna mer. Ja, men precis som Thomas pratade om lite också på inledningen här i söndags på gudstjänsten. Eller om det var någon gång i samband med... Efter predikan kanske var. Men att lyssna också i bönen. Och det var ju faktiskt så till exempel den här podcasten kom till. Jag kände bara helt plötsligt, alltså jag bara pratar med Gud hela tiden. Jag bara rabblar liksom nonstop massa olika böner hit och dit. Liksom. Men när lyssnar jag? Och så sa jag bara innan jag skulle sova en kväll att ja, men Gud, om du vill säga mig någonting så kan du säga det nu. Och bara efter några sekunder så kommer hela den här idén om podcasten och massa frågor och personer som jag ska fråga. Det bara liksom dimper ner i min skalle från ingenstans. Jag har aldrig haft någon tanke på att göra en podcast. Jag har i stort sett inte ens lyssnat på en podcast tidigare. Men så det är häftigt och just det här också tänker jag, för det här var ju också för mig någonting som jag aldrig hade tänkt att jag ska göra eller och att ja men att du upplever, ja men du har varit så liksom, det har varit mycket ekonomi och det har varit det som är det som du gör och sen bara upplever du hur Gud kallar dig till någonting helt annat. Och det är ju svårt för en själv att landa i det, men också liksom för människor som är runt omkring att bara, jaha, men du är ju den här personen, är du inte det nu? Eller vem är du? Ja. Och där tänker jag att vi som medmänniskor kan hjälpa varandra genom att liksom inte placera in varandra så tydligt i olika fack, utan vara öppna för, jag menar, att se, jag tänker att Gud också många gånger vill använda oss där vi inte är så starka själv. Och det här är, samtidigt så tänker jag att det är klart att Gud vill använda våra gåvor och det som vi är bra på. Och i ditt fall, liksom, ja, men du har varit jätteskicklig säkert med ekonomi och de här bitarna och det har varit jättevälsignat. Men samtidigt, ibland så behöver vi vara svaga för att Gud ska kunna komma med sin styrka och att liksom, hans verk ska få bli ännu mer tydligt. Nu var min nästa fråga om det var något speciellt som du upplever att Jesus har lagt på ditt hjärta, men då kanske det är lite det här, men eller om det är något annat som...
Ja, men det är ju... Det är ju det här.
Mm.
Sen har jag hållit på och sen första lägren på folkhögskolan i början på 2000-talet så har jag börjat på skrivit upp i en bok Man kan inte säga att det är en dagbok, för det är det inte, men det är en andlig dagbok då.
Mm.
Man skriver upp saker och ting som jag har fått få vara med om. Som jag kanske har fått för mig, det här har Gud sagt.
Mm.
Det kan vara något speciellt, någon predikan eller något ord man har läst eller någonting sånt där. Och då har jag skrivit upp det.
Mm.
Och sen glömmer man ju bort, det är för att jag ska inte glömma bort det, jag ska komma ihåg det. Och så när man får den här tiden när man tycker att nej, men nu, det händer inte så mycket, så det är så kul att läsa, tycker jag.
Mm.
Därför att alltså det är ju jag. Jag kan ju inte skylla på någon att nej, men det där händer aldrig mig. Det är jag som har skrivit det.
Mm.
Så det är ju, Gud.
Mm.
Och det uppmuntrar mig. Mm. Bli påmind om vad Gud har gjort.
Mm. Ja, men det tror jag är jätteviktigt. För jag började också skriva just som ungefär liknande för 1,5 år sedan. Och man tänker ju så här, just när man upplever någonting, något tilltal som någon annan kanske har sagt, eller bara när man läser Bibeln och man, någonting som man upplever jättestarkt, så tänker man, ja, men det här kommer jag ju aldrig glömma. För att det är en så stark upplevelse just när man är mitt i det. Mm. Och sen nu bara om jag läser ett halvår tillbaka, då har jag ju glömt hur mycket saker som helst. Mm. Så där tänker jag också, den här cellgruppen eller den här mindre gruppen, där kan man ju också få hjälpa till att påminna varandra om saker som Gud har sagt tidigare. Och jag tror att det finns en enorm styrka just i att stå på det som Gud har sagt. Mm. För att det är ju ingenting som kommer att ändras, även om just vad man gör och saker och ting liksom här och nu, det kan ju liksom förändras. Men på något sätt, det som Gud säger är ju liksom, det är så.
Mm.
Och någonting att luta sig tillbaka på, oavsett hur omständigheterna ser ut. Om du skulle säga, vad är det bästa med Jesus?
Oj, det bästa. Det är så mycket som är bra.
Mm.
Ja, det bästa. Ja, men man har ju, det blir ju sån här guldkorn som när man upplever att plötsligt så förnimmer jag att Gud säger någonting. Och det är ju egentligen ganska enormt.
Mm.
Om man liksom tänker sig att massa människor finns över hela världen och har koll på naturen och alltihopa, så plötsligt så börjar han då prata med mig i alltihopa det här.
Mm.
Det är ju ofattbart. Det är otroligt märkligt egentligen, men ja, ändå inte.
Mm.
Nej, men det är väl det som är, nej, det är stort.
Mm.
Och så allt det här som man har lärt sig, utan till en gång, har jag kommit på. Det kan vara sedan 70-tal, 80-tal, framförallt alla de här sångerna i ungdomskören. Plötsligt så kan de dyka upp på de mest ofattbara ställen igen. Som man inte, som jag tänker, och då tänker jag, ja, det måste ju vara Gud som säger det.
Mm.
För det, rent mänskligt, så varför kommer jag att tänka på det här just nu? Jag går på lunchen på jobbet ut en sväng med så fint väder och börjar be, och så plötsligt så förnimmer jag bara någon sångtext. Där du går ska en väg öppnas för dig. Jaha, tänkte jag.
Mm.
Vad skönt.
Ja.
Det var inför ett styrelsesammanträde. Ja, men det är härligt.
Ja. Har du något tips på någon bra bok eller sång eller bibelvers eller bibelberättelse? Någonting som alla kan få bära med sig hem och kika på?
Eftersom jag håller på just med bön, så klart att den här boken håller jag på att läsa just nu. Den heter För upptagen för att inte be. Billy Hyples, eller vad den heter. Hyples. Den läser jag just nu, och jag vet inte om det är andra eller tredje gången tror jag läser den. Den ger mig väldigt mycket just nu.
Mm.
Sen när det gäller musik och sånt där, jag lyssnar väldigt gärna på Geiger Vocal Band och den typen av gospelmusik, och gärna där körmusik från, det finns, jag hittar den på YouTube, Preston Wood. Det är en kör på ett par hundra personer, så det är enormt att höra, tycker jag.
Ja,
ja, det finns mycket skojigt där. Tyvärr så är allt på engelska då, men lyssnar man många gånger så plötsligen så börjar man förstå mer och mer, och jag fastnar för en del texter.
Den här boken kommer nog hamna på min läslista, tror jag. Ja. Vad härligt. Är det något annat du känner att du vill dela innan vi avrundar?
För många år sedan så var det en speciell helg i Östersund. Jag kommer inte ihåg vem det var som var där, men vi skulle lära oss att lyssna in vad Gud säger. Och då fick vi ställa oss på ett led, och så skulle vi ställa oss bakom, och vi skulle ställa oss bakom personer som vi inte kände. Och så var vi fyra stycken i varje grupp. Och, det här, och han styrde sen väldigt benhårt, men det var ju för vi skulle lära oss. Så han kunde säga att inom gruppen skulle vi bestämma då vem som var ett av två, tre av fyra. Och så säger han som är ledare, nu ber alla etterna. Och när han säger det, precis vad vi kommer på just då, ska vi säga. Vi ska inte ifrågasätta, utan vi ska bara säga det. Och tycka att vi inte kommer på någonting, då ska vi välsigna. Och så gick vi laget runt. Ibland bara välsignade man, för man tyckte inte man hade någonting. Men just det där tankesättet, det har jag använt i de gånger jag har hamnat, framförallt under tejplägen, man hamnade i förbönstunder. Precis säga första tanken, inte ifrågasätta, utan bara säga det. Det har lärt mig väldigt mycket. Det har fungerat för mig.
Ja, och jag har ju testat lite liknande som det här, men ja, inte riktigt. Men att man är kanske en grupp på fyra personer, och sen tar man en minut per person. Alla andra lyssnar. Om man får någon bild eller något ord eller en sång eller vad som helst. Och bara en minut, och sen delar man det. Och helst då att man, ja, men ska dela det utan att liksom samtala allt för mycket. Man delar det, och sen så kan den personen då ge respons till alla. Och det är väldigt, ja, men det är väldigt sunt på något sätt, tänker jag också, att många gånger det har blivit i förbönssammanhang att, ja, men vi ber för en person liksom. Men att ha det här samtalet, dialogen, att man har responsen också, gör ju att man lättare kan urskilja vad som är Gud och hur Guds röst låter, eller liksom vad han vill säga.
Det, nu kommer jag att tänka på också en sak som egentligen är lite resultat av tejplägen. Därför, även om Olof Edsinger som var ledare sa att liksom, det är ju för ung deltagarna hela de här lägena är. Men även vi som ledare blev ju en sorts ledarskola. Alltså, det som hände och det som gjorde och det som hände kanske lite bakom kulisserna som inte alla såg, det är ju också ett lärande. Även om man är ledare. Och jag minns ju efter lägena, fast nu har jag inte riktigt koll på om det är rätt tid, men det här att jag tyckte att ett av temana under läget var det finns mer. Och då minns jag tänkte, ja, men det finns mer. Det finns mer av Jesus. Det finns mer i Guds rike. Men vad då? Jag tyckte liksom att jag hade stannat och behövde något, någon puff eller något, ska bli någonting mer. Så då fick jag en idé om att göra något i mitt tycke. För mig var det radikalt. Jag åkte iväg på ett nytt ställe där jag inte kände någon, visste ingenting i sammanhanget. De som talade visste jag ingenting om. Alltså alla förutfattade meningar, det fanns, de var borta. Och jag kommer dit, ingen känner mig, så det här med människofruktan som man känner då, alltså, det fanns ju inte heller, för ingen kände ju mig. Ingen visste någonting om mig. Och då hamnade jag på ett bönecenter i Levanger i Norge. Och det gav mig väldigt mycket att åka iväg till ett helt nytt ställe. Sen har jag gjort det i Sverige också, åkt på helt nya ställen. Men just första gången, såklart, det har en viss betydelse när man gör det första gången. Mm. Få nya infallsvinklar, läser någonting mer. Det händer någonting med en själv också.
Mm.
Fast jag minns när jag får dit att jag intalar mig själv att inga förefattade meningar ska du ha. Du känner ingenting, allt. Det här är också Guds församling. Kanske på ett annat sätt än vad du är van. Men låt det vara det då.
Mm.
Så jag har åkt dit flera gånger sedan dess också. Mm. Och det är som att åka iväg och bli påfylld.
Mm.
Fast allt är ju på norska. Men det är en annan sak. Det hör till saken att min yngsta dotter är gift med en norrman också.
Får du lite språksträning?
Ja.
Ja. Ja, det tror jag är jättenyttigt. Och just sådär att komma in i ett sammanhang med öppna ögon och liksom en öppen famn och ja, våga vidga sina vyer och se att Gud är så mycket större än vi kan tänka och förstå. Men sen är det ju klart att vi är ju människor och det kan vara tryggt att ha liksom sin församling där man har på sitt sätt och man vet ungefär hur det fungerar. Men ibland är det nog bra att få utmana sig själv också lite. Men då säger jag tack så mycket för det här samtalet.
Tack.
Avslutningsvis tänker jag läsa Josua kapitel 3. Tidigt följande morgon bröt Josua och alla Israels barn upp från Sittim och kom till Jordan. Där stannade de över natten innan de gick över. Men efter 3 dagar gick tillsyningsmännen genom lägret och befallde folket och sa: "Så snart ni får se Herrens, er Guds förbundsark och de levitiska prästerna som bär den, ska också ni bryta upp från er plats och följa den. Men låt det vara ett avstånd på omkring 2000 alnar mellan den och er. Närmare bör ni inte komma den, för ni ska veta vilken väg ni ska gå, eftersom ni inte har gått den vägen förut." Och Josua sa till folket: "Helga er, för imorgon ska Herren göra under bland er." Därefter sa Josua till prästerna: "Ta förbundsarken och gå framför folket." Då tog de förbundsarken och gick framför folket. Herren sa till Josua: "Idag ska jag börja göra dig stor i hela Israels ögon, så att de märker att jag är med dig, så som jag har varit med Mose. Befall nu prästerna som bär förbundsarken och säg: Så snart ni kommer till den yttersta randen av Jordans vatten ska ni stanna där vid Jordan." Och Josua sa till Israels barn: "Kom fram hit och hör Herrens, er Guds ord." Josua fortsatte: "Av detta ska ni förstå att den levande guden är mitt ibland er och att han ska driva undan kananéerna, hetiterna, hiveerna, periseerna, girgaseerna, amoreerna och jebusiterna för er. Se, hela jordens herres förbundsark drar nu ut framför er över Jordan. Välj ut 12 män ur Israels stammar, en man från varje stam. Så snart prästerna som bär Herrens, hela jordens herres ark, står stilla med sina fötter i Jordans vatten, ska Jordans vatten, det som kommer uppifrån, skäras av i sitt lopp och bli stående som en hög vall." Folket bröt då upp från sina tält för att gå över Jordan, och prästerna som bar förbundsarken gick framför folket. När de som bar arken kom till Jordan och prästerna som bar den med sina fötter rörde vid yttersta randen av vattnet i Jordan, som under hela skördetiden svämmar över alla sina breddar, då stannade det vatten som kom uppifrån och det blev stående som en hög vall långt borta uppe vid Adam, staden som ligger bredvid Saretan. Det vatten som flöt ner mot Hedmarkshavet, Döda havet, skars på det sättet av helt och hållet, och folket gick över mitt emot Jeriko. Prästerna som bar Herrens förbundsark stod stadigt på torrmark mitt i Jordan, och hela Israel gick över på torrmark till dess allt folket helt och hållet kommit över Jordan.
Producerad av AN-ton.